Det här är P1, Sveriges Radio.
Rejäl straffskärpning mot läckande poliser oroar. Blir polisen ännu tystare nu?
På sikt så kommer ju färre poliser att höra av sig.
Stridström av sportnyheter från Saudiarabien. Hur ska media hantera sporttvätten?
Jag tror att de gör det för att bättra på sitt rykte i västvärlden.
Och så den fjärde delen i vår sommarserie om när medier blir aktörer. Om skandalen där en tysk reporter vann priser för bluffreportage.
We need to fact check the fuck out of this ASAP.
Du lyssnar på Medierna i P1 med mig, Lucas De Vivo. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. På tisdag nästa vecka skärps straffen för poliser som bryter mot tystnadsplikten. Det införs även en ny kategori, grovt brott mot tystnadsplikten, vilket ger upp till 4 års fängelse för poliser som röjer hemliga uppgifter om brottsbekämpning. Och även om det fortfarande kommer vara möjligt att med hjälp av meddelarskyddet berätta vissa saker för journalister, så finns en oro att polisanställda nu kommer att tystna. Hur mår egentligen relationen mellan journalister och poliser?
Ja, Mattias.
Mediernas reporter Lasse Edfast ringde runt för att undersöka saken.
Tjena, hallå Lasse.
Mattias Lundell, krimchef på Expressen, har varit kriminalreporter i omkring 20 år. Han har sett hur det blivit allt svårare för journalister att ha direkt kontakt med poliser på fält.
Det är en skillnad från förr när man kanske pratade med stationsbefäl, vakthavande befäl. Och idag så är det istället ytterligare ett steg eller ibland flera steg däremellan. Där vid ett första samtal till polisen så vet ju inte den personen vi ringer om att saken överhuvudtaget har hänt.
Nu när poliser riskerar hårdare straff för att bryta mot tystnadsplikten finns det enligt Mattias Lundell en risk att det blir ännu svårare att få bra information.
Om enskilda myndighetsanställda missförstår den nya lagen och tror att någonting har blivit grövre straffbart som inte är det, så skulle ju det i sig kunna minska antalet så att säga kvalificerade tips eller vad det nu är. Och det vore ju liksom potentiellt olyckligt för journalistiken.
Det blir många om och potentiellt när jag försöker reda ut vad den här nya lagen kommer att innebära. Dels eftersom den är ny, men också eftersom det inte utretts exempelvis vilken effekt lagen kommer att få på allmänhetens benägenhet att använda sig av exempelvis den grundlagsskyddande meddelarfriheten. Något som justitiekanslern konstaterade i sitt remissvar. Även Journalistförbundet påpekar risken att färre poliser vågar använda sig av meddelarskyddet. Och Ossian Gran, mångårig reporter på facktidningen Polisen, är inne på samma spår.
På sikt naturligtvis så kommer ju färre poliser att höra av sig till media ifall de riskerar straff. Det tror jag ju.
För 2 år sedan publicerade Ossian Gran tillsammans med polisen och forskaren Stefan Holgersson en rapport på Linköpings universitet om just relationen mellan journalister och poliser. I den konstateras bland annat att de allra flesta tillfrågade journalisterna upplever att det är svårt att få information från polisen i de fall det är information som myndigheten själv inte vill gå ut med. Och flera journalister berättar, enligt forskarna, att kritiska reportage medför negativa konsekvenser för dem eller för den redaktion som de arbetar på. Ossian Gran säger att samma rädsla finns hos polisen och den rädslan har enligt honom blivit större med åren.
Det som jag speciellt tycker att man märker den här tendensen genom det är att så många poliser är rädda för att vara med i media. Mm. Man vill inte längre berätta om vare sig specifikt mer känsliga situationer eller ren vardagsverksamhet. Man vill helt enkelt inte synas. Mycket på grund av att det kan resultera i att till exempel karriären går sämre då eller man inte får de jobb man söker.
Samtidigt visar studien att polisrapporteringen blivit allt mindre kritisk. För 15 år sedan var 5% av alla reportage kritiskt granskande. Nu är den siffran 0,5%. Enligt Ocean Gran är det en konsekvens av ett osunt maktförhållande där polisen tagit allt mer kontroll över intervjuer och information, bland annat genom att göra det svårt och besvärligt att få ut allmänna handlingar.
Man vill helt enkelt undvika att den egna verksamheten granskas. Och det tror jag inte det råder något tvivel om att man gärna undviker.
Lisa Varg-Gylander.
Varg-Gylander är presssekreterare hos rikspolischefen och har jobbat med kommunikation hos polisen sedan millennieskiftet. Han håller inte med om att polisen bidragit till att det nu skrivs en mindre andel kritiska reportage.
Om det är nu så att det är mindre kritiskt granskande jämfört med tidigare, så är det ett underbetyg till journalistiken. Och att det skulle bero på att det är svårare att komma åt information om oss, det tror helt enkelt inte jag på.
Att det finns något av en tystnadskultur hos polisen har myndigheten själv konstaterat, och det medger även Varg-Gylander. Men den är enligt honom inte speciellt utbredd. Och att journalister ibland har svårt att få ut allmänna handlingar tror han beror på en allmän rädsla att göra bort sig.
Man vill inte göra fel, och då, när det då finns ett sätt att säga nej, då antar jag att man gör det. Nu vet inte jag det, så att säga, men jag kan tänka mig att det är svårare. Man är mer granskad, man får bli lite kritiserad i sociala medier så fort man gör något. Twitter-trådarna rusar. Folk har blivit försiktigare, och det har inte med polisen att göra. Det har ju med samhällsutvecklingen att göra.
Tillbaka till den där lagändringen som skärper straffet för att bryta mot tystnadsplikten. Varg-Gylander tror inte att den kommer att göra att poliser drar sig för att prata med journalister om sånt de inte får prata om. Alltså sånt som inte faller under meddelarfriheten.
Om du avslöjar något under meddelarfriheten som du faktiskt inte får göra, då kan du ju straffas för det också. Och det tror inte jag att någon tänker på ens.
Idag så har man ju straffats med dagsböter om man skulle bli påkommen, så att säga. Och efter 1 augusti så kan man ju få upp till 4 års fängelse. Och när vi pratar om andra brott så säger vi att hårdare straff eventuellt är brottsförebyggande. Skulle det inte kunna vara likadant i det här fallet?
All lagstiftning är ju förstås normerande. Men att det här skulle påverka människor att i mindre utsträckning prata med medierna, det tror inte jag. Därför att när man gör det normalt sett så gör man det av en anledning. Det kan vara ideologiska skäl, det kan vara skäl att man vill verkligen ska påvisa ett missförhållande eller av olika skäl. Och att man då skulle tänka på att straffet är hårt. Nej, jag tror inte det fungerar så. Av det enkla skälet att när någon begår en handling, oavsett om det är brottslig eller inte, så räknar man aldrig med att åka fast, så att säga.
Mattias Lundell, krimchef på Expressen, vill föga förvånande inte berätta speciellt mycket om sina källor hos polisen.
Men ska man säga rent generellt så är det naturligtvis viktigt för oss att veta om personer som har stor kunskap om saker som händer, och inte minst skandalen i polisledningen i närtid har ju visat vilket stort behov det kan finnas i en sån organisation att faktiskt kunna slå larm och berätta om saker som är liksom felaktigheter som sker på jobbet.
Reporter här var Lasse Edfast, och nu blir det medienyheter från veckan som gått.
Brittiska public service-bolaget BBC ber det marockanska fotbollslandslaget om ursäkt efter att på en presskonferens ställt den här frågan.
Do you have any gay players in your squad, and what's life like for them in Morocco?
I Marocko riskerar den som är homosexuell upp till 3 års fängelse. Och BBC säger till amerikanska CNN att, citat, vi menade inte att orsaka någon skada, slut citat. Regeringen öppnar för att begränsa yttrandefriheten med hjälp av ordningslagen. Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Persson säger till TT att det skulle kunna göras för att stoppa vad han kallar komplexa hot mot rikets säkerhet. Det här efter turbulensen kring de senaste koranbränningarna. Den brittiska tidningen The Guardian anställer 7 journalister för att förbättra sin rapportering om underrepresenterade regioner och samhällen i bland annat Karibien, Sydamerika och Afrika. Det här efter en rapport som kopplade tidningens grundare till slavhandeln. The Guardians ägare planerar att finansiera program för vad han kallar rättvis upprättelse under det närmaste årtiondet.
Nu ska vi dyka ner i sportens värld. En av sommarens följetänger på sportsidorna har varit hur den saudiska fotbollsligan köpt några av världens bästa spelare. Monsterbud miljardkontrakt och jättelön är rubrikord som används för att beskriva övergångarna, som kritiker menar syftar till att putsa på Saudiarabiens rätt så skamfilade rykte. Vilket ansvar har media när nyheter, som ju miljardbud på världens bästa spelare onekligen är, också framställer en hårdför diktatur i bättre dagar? Finns det en risk att pressen blir nyttiga idioter i ett globalt maktspel?
Ja, det tror jag.
Det här är Noah Bachner. Han är krönikör på Sportexpressen och han tror att saudierna räknar med att kritiken kommer tona bort med tiden.
Om det inledningsvis förekommer mycket upplysningsverksamhet och mycket kritik av den saudiska regimen och hur de ser på mänskliga rättigheter och hur de ser på jämlikhet och tolerans och demokrati, så kommer den med tiden att tona bort i ljuset av fascinationen inför fotbollen som spelas i den saudiska ligan, om nu alla världens bästa spelare spelar där.
Och ja, stora affärerna, de har verkligen följt på varandra den senaste tiden.
Engelsmannen Jordan Henderson lämnar Liverpool. Nästa klubbadress för honom kommer att bli Al Ittihad i Saudiarabien.
Karim Benzema is leaving.
There's another player moving to Saudi Arabia.
And they have made a world record offer.
Och det här, det är en del av en tydlig trend. Enligt en ny sammanställning från The Guardian har Saudiarabien via en statlig investeringsfond spenderat motsvarande 65 miljarder kronor sedan början av 2021 på sport. Noah Bachner igen.
De har en ganska ung befolkning i Saudiarabien som verkar vara sportintresserad. De investerar tungt även i gamingindustrin och gamingvärlden. Jag tror att de gör det för att bättra på sitt rykte i västvärlden, som ju har fått sig en rejäl törn under Mohammed bin Salmans styre. Inte minst i samband med styckmordet av Jamal Khashoggi. Dessutom så använder man fotbollen som mjukt maktmedel. Man använder den som ett sätt att skaffa sig ekonomiska, diplomatiska ingångar i andra delar av världen.
Och hur tycker du att man ska göra från mediehåll nu?
Man måste sätta det här i sitt rätta sammanhang, det som händer. Om vi nu har en situation där världens bästa fotbollsspelare Kylian Mbappé är på väg till Saudiarabien, så kan inte rapporteringen uteslutande handla om de astronomiska summorna de har betalat för att han ska spela där. Utan det måste också handla om det här: investeringen i Mbappé är ett led i en mycket större fråga som har både politisk och ekonomisk bakgrund.
Blir det inte tråkigt och tjatigt att alltid höra om hur hemskt det är i Saudiarabien?
Det blir säkert. Samtidigt så är det också, min uppgift är inte, tycker jag som journalist, att berätta det som läsare och tittare och lyssnare alltid tycker det är roligt och enklast att smälta. Utan vi måste ju någonstans fullfölja vår plikt, upplever jag.
Och hur har det då sett ut i media under sommaren? Jo, det blandas både referat om de spektakulära övergångarna med mer kritiska analyser. Men ett exempel sticker ut i veckan. För så här lät det i Aftonbladets tv-sändning.
Two clubs from very different backgrounds but who have significant financial resources.
De har sänt det saudiska laget Al Nassrs träningsmatcher mot de europeiska storklubbarna Inter och PSG.
At the moment, Al Nassr in yellow are one such club.
Vi har sökt Aftonbladets sportchef Magnus Herbertsson för att fråga hur han ser på medias roll i det här. Han vill inte göra en bandad intervju då han är på semester. Men i ett mejl skriver han att huvudsyftet är att visa de lag som Al Nassr spelar mot, då intresset för de europeiska storlagen är stort bland deras läsare. Han menar också att Sportbladet haft mycket rapportering om problematiken kring den här typen av frågor.
Samtidigt är vi en nyhetsförmedlare och våra läsare förväntar sig att få veta allt om sina favoritlag när man går in på vår sajt, och därför har vi också valt att sända matcherna.
Hur går då tankarna ute på redaktionerna? En redaktion som sitter mitt i det här intensiva nyhetsflödet är Sporten på TT.
Petter Nilsson och är sportchef på TT Nyhetsbyrån.
Han tar en intervju med oss om det här trots att han är på semester. Och det är därför det är lite dålig telefonlina.
En av de stora utmaningarna är ju att orka vara ihållig när det gäller att granska och bevaka den här delen av idrotten. Att det liksom inte blir en normalitet.
I höst kommer ju den saudiska ligan dra igång. Och då kommer de ju ha några av världens bästa spelare där. Hur tänker ni att ni ska hantera det?
Men det blir naturligtvis en viktig del av vår fotbollsbevakning under hösten, på samma sätt som Premier League, där det för övrigt finns liksom tveksamma pengar inblandade också. Det ska man heller inte glömma bort i det här.
Men kommer det bli ett telegram liksom om att Benzema gjorde mål och såna uppdateringar?
Ja, men det är klart att vi måste kunna rapportera om det sportsliga. Vi måste kunna rapportera både om det som händer på planen och det som händer vid sidan av. Men så fort man tar ett grepp så måste det här finnas med.
Tillbaka till Expressens sportkrönikör Noah Bachner.
Jag tror inte att de har några illusioner om att i alla fall på kort tid få den europeiska fotbollspubliken att överge sina ligor eller den traditionella europeiska fotbollen för att istället sätta sig och titta på 90 minuter Saudi Pro League. Utan vad jag tror att de däremot vill göra, det är att fånga en yngre generation i olika delar av världen som kanske i första hand konsumerar kortare klipp från matcher på stjärnspelare via liksom sociala medier, TikTok eller vad nu som nu blir nästa grej som ersätter TikTok.
Och nu till vår sommarserie om när medierna själva blir aktörer. Vi har kommit fram till det kanske mest övertydliga exemplet på när en enskild journalist blir central för en story. Och till en av de tveklöst största medieskandalerna i modern tid. Historien om den uppburna och flerfaldigt prisbelönta tyska journalisten Klaus Relotius, som var tyska Der Spiegels guldgosse.
Klaus Relotius was like a writer, a reporter like you never heard before.
Det här är Juan Moreno. Han är frilansjournalist, men under många år så har tidningen Der Spiegel varit hans huvudsakliga arbetsgivare. Han beskriver sin före detta kollega Klaus Relotius som en ung, unik talang.
He was quite young back then. He was, I think, in his 30s.
Och han hade redan vunnit den tyska motsvarigheten till Pulitzerpriset 4 gånger.
This was unheard of.
2017 så gick Klaus Relotius från frilans och vikarie till fast anställd på Der Spiegel. En dröm för de flesta reportrar i Tyskland. Det är nämligen en av de mest prestigefyllda nyhetsmagasinen i hela landet. De har skyhöga ambitioner och ett enormt sanningspatos.
We have the biggest fact-checking department in the world.
Faktagranskningsavdelningen på tidningen är större än hos giganter som amerikanska New York Times.
There were back then I think 80 or 90 people working there just checking facts. This was the job.
Ganska direkt när Klaus först börjar som journalist runt 2010 så imponerar han med sina starka och faktaspäckade reportage. Hans karaktärer är så levande, historierna så drabbande. De säger någonting djupsinnigt om världen. Och språket har en litterär kvalitet som få av hans kollegor är i närheten av.
Alltså han skriver ju bildrikt, han skriver ju så att vi kommer in under huden på de karaktärerna han beskriver.
Viktor Kärneld är dramatiker och regissör och har skrivit pjäsen Spegelmannen som handlar om Klaus Relotius. Han berättar om sitt favoritreportage, signerat Klaus Relotius.
En artikel som heter Det sista vittnet handlar om Gayla Gladys som är en liksom amerikansk runt 60 år mamma som vars dotter nu har blivit skjuten till döds och hennes barnbarn också. Varpå hon då åker runt i hela USA och bevittnar avrättningar för att dels försöka hela sig själv något slags sår, men dels för att enligt Klaus Relotius så finns det en vittnespolitik i USA att det måste vara frivilliga vittnen för att en avrättning ska kunna äga rum. Och det reportaget tyckte jag var helt fantastiskt, för jag blev så betagen av den här kvinnan och hennes öde och när hon berättar om sin sorg med sin dotter och sitt barnbarn och den här liksom ganska kalla attityden hon hade till avrättningar.
Men det finns ju ett stort problem med den här texten.
Den artikeln är ju då totalt påhittad.
Och det ska visa sig att Det sista vittnet inte är det enda reportaget som Klaus Relotius helt eller delvis diktat upp.
Just from the start, it was completely off.
Det här är Michelle Anderson från den lilla staden Fergus Falls i Minnesota. 2016, några månader efter att Donald Trump blivit president, fick hennes stad besök av Klaus Relotius.
The thing that really got my attention was that he was going to be here for several weeks.
Han ska vara i Fergus Falls i flera veckor för att teckna en bild av den amerikanska landsbygden. Komma in under skinnet på ett land djupt splittrat mellan stad och land. När Michelle får veta det här så tänker hon, Äntligen en journalist som har ambitionen att göra jobbet. Prata med oss, inte om oss. Det dröjer någon månad. Och till slut publiceras artikeln i tyska Der Spiegel med rubriken In einer kleinen Stadt, i en liten stad.
I thought this was going to be good and really nuanced.
Michelle får artikeln av en vän och drar den genom Google Translate och blir ställd.
I believe my exact words were, what were they, Jake? I think you remember what my exact words were in that email.
Hon mailar över översättningen till sin vän Jake Crone.
We need to fact check the fuck out of this ASAP.
Redan i det första stycket i artikeln så har det letat sig in ett fel. Det handlar om hur skylten vid motorvägen in till Fergus Falls ser ut.
What he says in the story is that the sign says "Welcome to Fergus Falls, home of damn good folks." And he also describes that it has an American flag.
Nej, det är inte så den ser ut. Det står bara "Welcome to Fergus Falls." Den är grön, vit och lite beige. Det är ingen amerikansk flagga på den överhuvudtaget. Har Claes Relotius kanske bara varit slarvig?
Anybody that lives here or has been here immediately is you know, confused. Like, where is this story going?
Men ju mer de läser, desto bizarrare blir det. Faktum är att lögnen om Fergus Falls är för många för att gå igenom i detalj. Så Jake Crone ger ett litet axplock.
That there is a sign on the edge of town that said Mexicans keep out. Not true.
Claes Relotius skriver att Fergus Falls High School åker på klassresor till New York, men bara för ett syfte, att samlas vid Trump Tower.
The students just gathered at the foot of Trump Tower and I don't know, admired it. No trip like that was ever taken.
Sen beskrivs det i artikeln hur filmen American Sniper visats på en av stans biografer i 2 år i sträck.
Because we love it so much. Not true.
Men de mest flagranta exemplen är Claes Relotius skruvade skildringar av verkliga personer i Fergus Falls. Som Andrew Bremseth, stans statsförvaltare.
The only thing he got right about Andrew was his age and his job title.
Andrew beskrivs av Claes Relotius som en vapengalen, sexistisk och rasistisk hillbilly. I artikeln gör Relotius en poäng av att Andrew aldrig varit med en kvinna. Och för att få honom att framstå som ännu mer inskränkt, att han aldrig har sett havet. Michelle, som känner Andrew, vet att det här inte stämmer. Hon går in på hans Facebook och bara visningsbilden pekar mot att Relotius hittat på.
I looked up Andrews Facebook page.
För där står han, med sin flickvän, vid havet.
And there he was standing by the ocean with his girlfriend.
Claes Relotius fortsätter att hyllas för sina reportage. Fortsätter få prestigefyllda priser. Ingen kan ens föreställa sig att Der Spiegels guldgosse är en bluff. Det ska dröja till i december 2018 innan Claes Relotius till slut avslöjas.
There's something wrong with Claes Relotius' stories.
Av frilansjournalisten och kollegan Juan Moreno. Under hösten 2017 har de tuttats ihop för att skriva en artikel tillsammans om den karavan av migranter som är på väg från Centralamerika till USA.
It was Claes' last story.
Juan Moreno ska följa en ung tjejs flykt över gränsen. Parallellt ska Claes Relotius åka till Phoenix, Arizona och följa en beväpnad migrantfientlig milisgrupp.
With AK-47 protecting the motherland.
Ganska direkt blir Juan Moreno misstänksam. För Claes Relotius blir klar med sin del av artikeln på 3 dagar.
He was very, very fast. He was, in my view, the fastest writer I've ever seen.
3 dagar för att infiltrera en ljusskygg milisgrupp, intervjua gruppens ledare och flera andra medlemmar, få följa med ut på ett av deras uppdrag och dessutom skriva klart en hel artikel. Och det är en helt otrolig artikel. I slutscenen avlossar en av milismännen ett skott mot vad det verkar en migrant.
They also let him see basically how they shoot at migrants. This is mind-blowing. This is great stuff.
Juan Moreno slår larm till Der Spiegel. Säger att något känns skumt.
I couldn't believe that they were so stupid to allow a journalist to be a witness of a crime.
Men cheferna och redaktörerna på Der Spiegel tycker att det låter som att Juan Moreno bara är avundsjuk. Avundsjuk på Claes Relotius, stjärnreporten. Istället för att bli tagen på allvar så får Juan Moreno mer eller mindre sparken.
So basically they fired me. This was their reaction.
Juan Moreno har ingenting att förlora och bestämmer sig för att ta saken i egna händer. Han sätter sig på ett plan till USA
and talk to these guys.
För att prata med milismännen själv. Och det visar sig att Claes Relotius inte bara har hittat på händelserna i artikeln. Han har inte ens varit där. Han har inte träffat någon av dem.
He never talked to the guys he was describing.
Claes Relotius verkar ha klippt och klistrat faktauppgifter, scener och karaktärer från olika redan publicerade artiklar och dokumentärfilmer.
He just did some research on the internet and made stuff up.
Och det här låter ju som en smoking gun. Men det dröjer ändå innan Der Spiegel fullt ut tror på Juan Moreno. De kan inte ta in att deras mest kända och uppskattade skribent inte är den han utger sig för att vara. Men när Juan Moreno gräver fram fler exempel har de till slut inget annat val än att lyssna. Droppen som får bägaren att rinna över är Claes Relotius intervju från 2016 med den amerikanska fotbollsspelaren Colin Kaepernicks föräldrar.
Colin Kaepernick, the famous football quarterback that was banned from playing in the NFL because he kneeled during the anthem.
Der Spiegel hävdade då att de var den enda tidningen i världen som lyckats få en intervju med dem. Men intervjun var, ja, ni gissade rätt. Helt fejkad.
And then everything changed. They were suddenly very, very nice to me.
Så hur kunde det här pågå under så lång tid på en av världens kändaste nyhetsmagasin som dessutom hade en faktagranskningsavdelning som fick New York Times att blekna i jämförelse? Juan Moreno tror att det dels kan ha att göra med att feature-avdelningen där Claes Relotius jobbade i praktiken faktiskt bara hade en faktagranskare. Samma person varje gång. Och Claes Relotius utnyttjade den här svaga punkten.
If he could get this guy to trust him, then the fact-checking would be much easier for him.
Men Juan Moreno understryker en sak. En faktagranskare är just en faktagranskare. De försöker inte leta efter brott, bedrägerier eller rena lögner, utan de försöker hitta misstag. Och Claes Relotius fel var ju inte misstag, utan högst medvetna. Att en Der Spiegel-reporter ens skulle ljuga systematiskt, det var för alla helt otänkbart.
The idea was always a journalist working for Der Spiegel doesn't lie. What could happen, shouldn't happen is that he makes a mistake.
Claes Relotius var en reporter som hade allt. Han lyckades tränga igenom bruset och hade ett tilltal som lockade till läsning. Han var så stringent, tydlig, dramaturgiskt skicklig, filmisk.
Så när hela den här saken kom fram,
dramatikern Viktor Kärneld,
så var det många läsare som skrev in till Der Spiegel och sa: snälla, ha kvar honom. Vi vet nu att det är lögn, men vi vill så gärna läsa artikeln ändå. Så att det var liksom folk som sa, varje gång han skriver så vill jag läsa det och jag blir glad. Mitt liv blir bättre av att läsa det han skriver. Så kan inte bara låta honom skriva med en liten typ brasklapp i slutet där, obs, det här är inte sant.
Reporter här var Freddy Rammel. Och det här var allt från medierna idag. Ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Lucas De Vivo. Och jag var även producent den här veckan. Vill du tipsa oss så mejla medierna@sverigesradio.se. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.